grund för att fortsätta och slåss för det vi tror på. Jag tror att det kommer att
väcka respekt
hos
sympatisörer och väljare
att vi
har kuraget
att stå för vad vi anser
vara rätt.
I varje fall
när det kom till
den sprängpunkten
att vi inte ens
skulle tillåtas
att svenska folket
skulle få ge besked
om vad de tyckte om vårt alternativ.
Slutsatsen är alltså att du räknar med att ett ras i opinionssiffrorna kommer att vända efter den här händelsen?
Ja, det får vi
överblicka nu som tidigare. Opinionssiffror är opinionssiffror och det är valen som räknas. Men ett vet jag. Vårt partifolk kommer att lägga ner samma hängivna arbete för denna politiska rörelse i det kommande valet som de har gjort i de hittillsvarande. Det är den kunskap som ger den största tryggheten för en partiordförande, i varje fall det vi har det så.
Men inte de borgerliga väljarna djupt.
Det är omöjligt att
utbygga igen. Jag vill säga till den allmänpolitiska väljaren som framförallt önskar att en borgerlig regering.
Ja, jag vet inte om du drar slutsatsen att vi om någon vecka har en socialistisk regering. I så fall tror jag vi drar en felaktig slutsats.
Men en borgerlig regering som ett alternativ till en socialdemokrati också i ett längre perspektiv.
Ja, det här beslutet har ingalunda minskat förutsättningarna för att de icke-socialistiska partierna ska ha en majoritet i nästa val. Det har snarare ökat de möjligheterna. Man har de möjligheterna hade varit ännu större, mycket större, om de båda andra partierna hade varit beredda att låta oss möta folket i en folkomröstning i denna fråga. Nej, det har jag inte sagt. Jag sa flera gånger att det varit ännu bättre om de andra partierna hade insett vilket läge som hade legat i att vi tillsammans hade sagt vi låter folket avgöra denna fråga och så hade vi med samlad kraft gått vidare på den politik som vi har fört fram till nu och annonserat för det kommande året. Det hade gett för regeringen som helhet det bästa utslaget. Men i den här situationen så är det ingen tvekan om att det icke-socialistiska alternativet står sig starkare i nästa val än om vi skulle ha gett upp denna viktiga fråga. En fråga där vi har ett mycket stort stöd. Och jag kan försäkra att jag på många olika sätt har fått vittnesbörd ifrån människor som öppet har bekänt sig både som medlemmar och sympatisörer till de båda andra partierna. De har haft ett enda råd till mig och det är håll ut, stå på dig.
Men om vi vinner nästa års val, kan man då tänka sig en borgerlig trepartiregering eller vad kommer Centerns regeringsinriktning då att vara?
Ja, jag skulle tro att man efterhand på annat håll också måste börja dra förnuftiga politiska slutsatser av ett valresultat. Nej, uppriktigt sagt. Och får jag passa på att säga det än en gång. Jag tror jag sa det för några dagar sedan. Det har funnits en benägenhet att göra denna fråga till en personfråga. En fråga för Thorbjörn Fälldin. Och det är rätt i den meningen att jag själv inte har mött någon fråga som har tagit tag i mig under min politiska verksamhet. Men det är fel i den meningen att jag skulle vara i någon helt personlig position i denna fråga i förhållande till mitt parti. Nej, jag är, tror jag, en ganska representativ företrädare för en mycket stor majoritet inom centerrörelsen. Och detta har inte varit en fråga för mig personligen. Detta har varit en fråga för den politiska trovärdigheten för den rörelse som jag företräder.
Svaret på frågan är kategoriskt nej alltså.
Ja, jag har inte ett ögonblick sett det ligga någon som helst lösning i att jag personligen avgick. Och att man därför skulle kunna hitta den politiska lösningen om jag blev åt sidan. Jag tror att man efter nästa val kan se en har goda förutsättningar att se en icke-socialistisk majoritet. Men om det då är möjligt med en trepartiregering, det kan jag inte svara på.
Tycker du att det var fel att bilda en trepartiregering nu den här gången?
Nej, det var inte fel. Det var inte fel. Det var rätt. Och hur vi har fått göra kompromisser på det här området, så tror jag att de allra flesta politiska bedömare är beredda att säga att väldigt mycket av det som har skett på säkerhetsområdet när det gäller kärnkraften, när det gäller att i praktiken föra ut effektiva åtgärder för att hushålla med energi, det hade inte skett om inte centern hade ingått i den regeringen.
Men är det inte ändå ganska fantastiskt att när det här landet efter 44 år får en borgerlig regering, så sitter den bara i 2 år? Håller du inte med om det?
Jo, det tror jag på sina håll kommer att uppfattas som beklagligt. Men vad jag har försökt säga här är att hur vi har ett i sammanhanget förfärande underläge när det gäller tidningar och så vidare, så tror jag att svensken i allmänhet kommer att säga sig att det kan orimligen vara så att centern bär den avgörande skulden för detta, som kan peka på kompromisser. Jag har redovisat en rad här i denna fråga och dessutom pekat på att det enda vi kräver.
Vi ska bara försynt påpeka för nytillkomna lyssnare att det som sänds nu, det är en direktsändning från Torbjörn Fälldins presskonferens i riksdagshuset. Regeringen Fälldin har alltså tidigare ikväll lämnat in sin avskedsansökan.
Som jag har förstått, och jag tänker inte ställa den via massmedia, men jag kan bara förklara att jag inte förstår varför.
Du lägger alltså skulden på de två andra borgerliga partierna att regeringen sprack.
Ja, jag har respekt för deras ståndpunkt i sakfrågan. Även om jag medger att det som har hänt där också borde ge dem rent objektiva förutsättningar att ändra sig när det gäller kärnkraftsprogrammets storlek. Eftersom att reduktionen uttryckt i elbehov är 7 reaktorer. Det är alltså en klart objektiv förutsättning att ändra kärnkraftsprogrammen. Men jag har respekt för de andra partiernas ståndpunkt. Men vad jag inte kan förstå, det är att det är så viktigt att hävda detta kärnkraftsprogram så att man inte vågar ta risken, om jag uttrycker det så, att folket skulle säga något annat.
Men Bohman och Ullsten säger ett uttalande idag att de inte kunde vika sig för ett ultimatum. Skulle du ha velat vika dig för ett ultimatum ifrån dem?
Nej, inte om det hade varit ett ultimatum i sak. Att nu ska åtgärderna vara precis såna och såna. Då hade jag varit skamsen om jag hade stått och sagt att det är för illa att inte de överger sin sakståndpunkt. I det enda område där de faktiskt kan tala om ultimatum, det är att vi har krävt att i en folkomröstning få arbeta med en folkomröstning ska gälla flera alternativ, och att vi skulle formulera vårt på det sätt som jag allmänt har beskrivit. Men i den meningen kan det sägas vara ett ultimatum, men då tycker jag att om man avvisar detta ifrån vår sida under hänvisning till ultimatum, då är argumenten dåliga.
Men här säger Bohman och Ullsten att ultimatum gällde inte folkomröstningen, utan som det står här, att ett krav på att man skulle binda sig för nya långtgående beslut i energifrågan.
Ja, det protesterar jag mot. Jag protesterar mot det. Jag anmälde då 2 möjligheter. Antingen ett ställningstagande i sakfrågan eller att vi löste det här genom folkomröstning, eftersom det står i regeringsdeklarationen. Jag säger här och nu, jag har sagt det till dem. Jag har respekt för att ni vill fundera mera på de här frågorna. Men varför inte låta det bli en folkomröstning då? För vi kan ju inte hålla på att fundera och fundera om denna sakfråga vecka ut och vecka in och inte kunna ge människor besked. Och vara så upptagen av det att vi inte kan sköta regeringsarbetet i övrigt. Det har jag inte varit beredd att ta ansvaret för.
Men är det inte så viktigt att säga nej till reaktor 11? Alltså en reaktor som är på god väg att byggas färdigt med tusentals människor i arbete.
Där
finns det idag en avvecklingsplan för reaktor 11. Varför sprängdes regeringen på reaktor 11? Det är frågan.
Någon avvecklingsplan för en speciell reaktor har det aldrig varit tal om. Utan i så fall så får man erinra sig att det återstående kostnaderna för att få den färdig i storleksordningen 4 miljarder. Då har man heller inte gjort några beräkningar vad det kostar att en gång i världen montera ner eller riva eller hur man nu ska göra med en sån där. Det får vi alla erkänna vad vi än tycker om kärnkraft, att det är illa dåligt ställt, att ingen på fullt allvar här i Sverige har försökt bilda sig en uppfattning om vilka kostnader som är förenade med att ta ner dem här när de inte längre kan användas.
Men frågan är, varför var det så viktigt att ta striden just kring reaktor 11? Varför måste den borgerliga regeringen spräckas på reaktor 11?
Jag svarar då än en gång. Det är viktigt att sätta det bortre parentestecknet för kärnkraften. Det är viktigt att göra det vid den tionde reaktorn. Därför att går man vidare där på ytterligare reaktorer så binder man resurser, ekonomiska och andra resurser i detta som gör att man får en förskjutning på möjligheterna att satsa på andra områden. För då är ju de pengarna disponerade för kärnkraft. Dessutom, ju fler kärnkraftsaggregat som vi tar in i elförsörjningen, ju fler vi tar in, desto större blir riskerna. Jag talar nu inte om riskerna med avfallet. Ingen vågar utesluta en reaktorolycka. Ingen vågar utesluta en reaktorolycka. Redan idag, när vi har ungefär 20% av elförsörjningen som kommer ifrån kärnkraft, så vet vi att en abrupt omställning från ena dagen till den andra, den går inte. Säg att du kommer upp i 50%, 60%, 70%. Hur stor ska den olycka vara då i en reaktor? Reaktorhaveri eller något annat. Hur stor ska den vara då för att vi ska ha en praktisk möjlighet att stänga av kärnkraftsel? Människorna kommer att frysa ihjäl om man går vidare med att värma husna med el. Om inte man fortsätter att köra dessa reaktorer. Därför, också ur denna synpunkt är det viktigt att se till att vi inte fortlöpande ökar beroendet av kärnkraftsel när det totala behovet av el kommer att vara avsevärt lägre än det man trodde för 3 år sedan.
I valrörelsen på alla andra sätt.
En gång till.
Är det här viktigare än att ha möjlighet att kunna påverka politiken i alla andra avseenden?
Oh ja. Visst är det helt särskilda möjligheter att påverka politiken om man är regeringsställd. Men ingen ska säga att man är utan möjlighet att påverka i opposition.
Nej, men regeringsmakten utgör ändå
dessutom, en möjlighet. Dessutom är det ännu inte helt klart hur det blir i regeringsfrågan i fortsättningen.
I valrörelsen 76 sa du att Centerpartiet ville få en avvecklingsplan till stånd. Ja. Varför har du inte under dina 2 år i regeringen försök få fram en sån avvecklingsplan?
Ja, det första steget i en sån är att du sätter det bortre parentestecknet när det gäller tillförsel. Sen hör det till det jag har försökt utveckla här att man måste ta viss hänsyn till de man regerar med. Och jag har då ansett att det är viktigare att under detta skede satsa på att sätta den bortre gränsen än att börja diskutera avvecklingsplanen för den är egentligen en chimär fram till dess att du har satt den bortre gränsen. Och jag har alltså tagit ett steg i sänder i ett försök att metodiskt påverka denna fråga.
Men lovade du inte en avvecklingsplan i valet?
Om centern blev i tillfälle att ensam påverka denna metod, så redovisade vi att så här kommer vi att göra. Och det är insett utav alla, tror jag, att vi har måst göra vissa kompromisser. Men det är inget uppgivande utav denna tanke, för jag upprepar, det första man behöver för en avvecklingsplan, det är att sätta det bortre parentestecknet. För eljest blir gärna en avvecklingsplan en utbytesplan. Och det hade vi inte tänkt oss.
Så du nådde inte ända fram då det gäller utvecklingsplanen heller då? Avvecklingsplanen?
Har Folkpartiet och Moderaterna någon gång under förhandlingarna krävt Olof Johanssons avgång, att du skulle ta avstånd ifrån hans agerande i slutskedet och därigenom rädda en fortsatt regering?
Nej, de har inte krävt hans avgång.
Har påverkat väljarnas syn på regeringsmakten och förtroende för den?
Ja, det är mycket svårt att ha någon egentlig mening om. Det tror jag förstås att det är en påfrestning för förtroendet för regeringsmakten när en fråga är olöst och det inte kan ges besked om vad som blir lösningen. Nu skulle jag ju tro att man i Sverige kommer att säga sig, liksom man har gjort i våra nordiska länder och i andra länder, att sånt här kan hända, och det viktiga är, och det försäkrar jag, vi skiljs med respekt för varandra. Och det var därför som jag sa att det inte lämnar någon bitterhet att försöka förespegla folk att därför att Socialdemokraterna har suttit i regeringsmakten som minoritetsregering på egen majoritet eller i koalition i 44 år, så tror jag inte att någon hade tänkt sig att det skulle vara så långt mellan regeringsskiftena i fortsättningen.
Nu säger ju Moderaterna och Folkpartiet gemensamt att förtroendet för regeringsmakten snabbt måste återställas. Delar du den bedömningen?
Ja, jag delar den bedömning som de många gånger har uttryckt för mig och som var skälet till att jag tyckte att man borde försöka klara den här frågan under denna vecka, nämligen att osäkerhet är naturligtvis aldrig bra för förtroendet för en regering. Och det var därför som jag sa att vi bör klara det denna vecka, men förklarade mig beredd att ta ett par dagar till om de allvarligt ville pröva den här sista utvägen. Ja, det tänker jag. Om det är en fråga om min vilja, men sen är det ju en fråga om vad partiet bestämmer. Vi har som bekant stämma varje år, så att i vår folkrörelse kan man ta ställning varje år till hur det ska vara med partiordförande och alla och andra som står under val. Jaha. Ska vi säga tack för idag då?
Ja, därmed så är alltså presskonferensen med Thorbjörn Fälldin slut. Hans sista som statsminister, så vet vi förstår. Det här är alltså från stora partilokalen i Nya riksdagshuset, ska jag också säga för eventuella nytillkomna lyssnare. Om en liten stund, närmare bestämt klockan 8, om 10 minuter, så ska Ola Ullsten ha presskonferens här. Och vi ämnar fortsätta den här sändningen från den här lokalen. Och i väntan på att Ullsten inleder sin presskonferens, så ska vi något försöka redogöra för hur läget är. Och då skulle vi kanske allra först återupprepa att alltså Torbjörn Fälldin nu har lämnat in sin avskedsansökan. Centerpartisterna i regeringen, de avgår allihopa. Johannes Antonsson, Karin Söder, Nils Åsling, Elvi Olsson, Olof Johansson, ja, det var väl, och Rune Gustafsson var det väl alla. Och därmed så kommer alltså det att bli nya diskussioner om regeringens, hur regeringen ska se ut. Det är en regeringsombildning. Det är alltså inte, kommer inte att bli nyval eller något sånt, utan det kommer att bli en minoritetsregering, sannolikt bestående av folkpartister och moderater. Och det kommer väl Ola Ullsten att närmare redogöra för, även om det väl man får vänta till talmannen har utpekat en ny statsminister och senare också då riksdagen har godkänt en ny statsminister. Och där har nu Ola Ullsten och Gösta Bohman kommit med ett uttalande som vi tidigare i den här sändningen, just före presskonferensen, något redogjorde för, men där vi kanske ytterligare kunde gå i detalj. Thomas Hempel, du har tittat just på detta uttalande.
Ja, man säger allra sist i det här uttalandet att en ny icke-socialistisk regering bör bildas. Den bör utformas så att den får största möjliga politiska förankring. Dess politik bör grundas på regeringsförklaringen från hösten 76 samt en regeringsförklaring som avgavs i riksdagen den 3 oktober 1978. Den nya regeringen bör som en viktig uppgift eftersträva en samlande lösning i energifrågan, står det här. Ja, det här är ganska mycket klartext. Vad man eftersträvar är alltså en regering bestående av moderater och folkpartister. Den rena folkpartiregeringen kommer det alltså inte att bli frågan om. Arvid Lagercrantz sa tidigare att vad som har hänt och vad som händer är alltså att de centerpartistiska statsråden lämnar regeringen. Men det är alltså så att hela regeringen avgår, det är det formella. Och vad som hände tidigare här, 6:30, så var Torbjörn Fälldin hos talmannen Henry Allard och överlämnade hela regeringens avskedsansökan.
Dagsnyheter dagen efter.
Nu är klockan 6:30, vi ska få nyheter i program 2. 6:30, klockan är alltså 6:30. Här är programmet. Vi får nyheter från TT.
Förhandlingarna om en ny regering börjar redan 9:00 idag när talman Henry Allard inleder sina samtal med riksdagspartiernas ledare. Han talar först med oppositionsledaren Olof Palme som ordförande i riksdagens största parti. De övriga följer sedan med en halvtimmes mellanrum. Gösta Bohman, Ola Ullsten, Lars Werner och Torbjörn Fälldin. Den troligaste lösningen förefaller vara en ny regering bestående av folkpartister och moderater med folkpartiledaren Ola Ullsten som statsminister. Oppositionsledaren Olof Palme väntas enligt Svenska Dagbladet tillstyrka att en ren folkpartiregering bildas. Han kommer inte att stödja en regering med moderat inslag, uppger tidningen.
Klockan är nu 18 den 6 oktober 1978.
Dominerande ämne i dagens Eko förstås. Vem ska bilda den nya regeringen? Ska det bli Bohman eller Ullsten, eller ska det rent av bli Fälldin? Mötena avlöser varandra i riksdagshuset i Stockholm. Vi rapporterar om turerna runt den nya regeringens bildande och ställer dessutom frågan: har den här fredagen varit en hetsens dag för alla ministrar? Ja, vi har följt en fjärran från vimlets yra.
Talman Henry Allards överläggningar med partiledarna om vem som ska föreslås till ny regeringsbildare fortsätter på måndag. Allard säger att dagens överläggningar med var och en av de fem partiledarna inte ledde till ett sådant resultat att han kunde lägga fram något förslag om ny statsminister idag. Tidigast på tisdag kommer ett sådant förslag, säger Allard. Förslaget presenteras då för riksdagen som ska bordlägga det vill säga låta förslaget vila 2 gånger. Och först på torsdag kan alltså riksdagen besluta om vem som ska bli ny statsminister efter Torbjörn Fälldin.
Ledande nyhet i den här sändningen är alltså regeringsförhandlingarna. I ett uttalande nu på eftermiddagen har Centern gjort klart att man inte kommer att motsätta sig att Folkpartiet och Moderaterna bildar regering. Det skulle alltså innebära att folkpartiledaren Ola Ullsten kan bilda den nya regeringen om han och Folkpartiet vill. Just nu diskuterar Folkpartiet den frågan.
Vi ska direkt över till våra reportrar i riksdagshuset i Stockholm.
Ja, partiledarna har alltså träffat talmannen idag igen och offentligt så säger man inte så mycket. Vi har det här uttalandet av Fälldin att Centern inte skulle gå emot en regering byggd på folkpartister och moderater. Enligt vad vi också har inhämtat så har det här uttalandet framförallt kommit till mot bakgrund av vad vissa tidningar påstår idag att det skulle vara något tal om en Center-moderat regering. Och det är det alltså inte enligt centerpartisterna. Man säger också från centerhåll att man hela tiden hade utgått ifrån att folkpartister och moderater skulle bilda regering och att det var helt klart. Och därför är man då lite förvånad. Man lägger alltså så att säga skulden på Folkpartiet som man menar har varit osäkra här och inte vetat hur de ville, om de ville försöka på något sätt alliera sig vänsterut eller hur de ville göra. Men Bengt Herner, du har tittat närmare just på folkpartisterna.
Ja, de jag har talat med, de menar att det här förslaget, om det blir så här som nu Centern verkar mena, så skulle det smaka fågel för Centerpartiet. Centern skulle i stort sett kunna diktera regeringens politik och även driva sin egen energipolitik, att kunna profilera sig på den. Folkpartisterna menar också att det gäller nu inte bara att hitta en regering utan man måste också ha en politik. Osäkerheten är väldigt stor här vad som nu faktiskt händer. Och en annan källa som jag har talat med säger att en av alla grundregler som nu återstår så finns det i stort sett bara en enda kvar. Var icke övermodig och tro att någonting är färdigt. Vänta och se.
Det är din tanke. Det finns också många som tror att det ska bli en lösning nu. Men vi ska, innan vi slutar härifrån riksdagshuset, ska vi bara höra på en bit av Olof Palme. Han höll en presskonferens här för en timme sedan.
Vi har upplevt att det råder en borgerlig majoritet, men att den får klara regeringsbildningen. Men när detta fortsätter så får vi på socialdemokratisk sida börja fundera och över alternativen här. Om vi ska bli mer aktiva än tidigare.
Vad kan du göra för
att bereda för landets skull stödja en minoritetsregering med Ullsten som statsminister?
Jag vill inte uttala mig om den saken, därför att vi har hela tiden utgått ifrån att vi kunde ha våra önskemål, men att vår aktiva medverkan inte skulle bli på något sätt aktuellt.
Menar du att bollen ligger hos er, hos Socialdemokraterna då?
Bollen ligger oförändrat hos den borgerliga majoriteten i riksdagen, men de har trasslat till den där bollen till den milda grad att även andra kanske får vara med och trassla upp det.
Vad vore bäst för landet nu? Vore en koalition mellan er och
Folkpartiet? Ja. Bäst för landet har jag sagt förut, det är en socialdemokratisk regering byggd på en egen majoritet. Det får förlåtas mig om jag tror det, men eftersom det inte kan förverkligas just nu så gäller det att försöka ta sig fram till nästa val på ett sätt som är minsta möjliga skada för landet och blir så hyggligt som möjligt.
Olof Palme.
Och det trodde vi att de borgerliga skulle kunna klara upp på egen hand. Men om de inte gör det så får vi börja tänka på allvar själva.
Vad är det näst bästa alternativet då?
Ja, det är inte riktigt hört. Om de inte producerar det, det trodde vi de skulle producera av egen kraft. Om de inte gör det får vi börja tänka.
Ja, det var oppositionsledaren Olof Palme för en liten stund sedan. Reportrar i riksdagshuset Arvid Lagerkrans, Bengt Terner.
Vänsterpartiet kommunisterna krävde idag en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. VPK hänvisade till paragrafen om särskild händelse som ger rätt att väcka motioner när det inte är vanlig motionstid. Talmannen Henry Allard säger dock att regeringens avgång enligt riksdagsordningen inte är en sådan händelse att den leder till motionsrätt. Och därför kan VPKs krav på en folkomröstning inte behandlas i riksdagen.
Ja, det sa talmannen alltså. Vi ska resonera lite om just talmannens roll de här dagarna. Vissa tecken tyder alltså nu på att talmannen, Henry Allard som han heter, nu så småningom kan komma att föreslå en ny statsminister som kan få en majoritet av riksdagens ledamöter bakom sig. Det blir alltså i så fall en folkparti-moderat regering som väljs med Centerns stöd. Men talmannen ska inför riksdagen avge en särskild deklaration före omröstningen där han ska peka ut de partier som ska ingå i den nya regeringen. Det här är enligt grundlagen inte nödvändigt. Där räcker det med att riksdagen tar ställning till statsministern.